Sam.
Ja.
Vad ska en operalåt innehålla för att vi ska fastna för den?
Ja, det måste ju finnas någon krok. Det kan vara någon fras eller melodi eller någonting sånt där som man fastnar för. Det kan också vara texten förstås. Det kan betyda mycket för någon. Kanske inte i Sverige så mycket eftersom många operahittare är på främmande språk. Till exempel italienska som inte många kan i Sverige. Och ja, det ska vara något speciellt. Det kan vara väldigt vackert. Men det kan också vara väldigt tjusigt eller häftigt kan det vara. Men framförallt tycker jag att det är bra komponerat.
Och vad är det är ju frågan då?
Ja, det märker man ju sen. För det som blir känt är ju det som är bra, tänker jag.
Ja, rent generellt då.
Ja.
Generalisera lite här.
Precis.
Det finns ju en hel massa enskilda operalåtar eller operaarior eller operamusik kanske man kan sammanfatta det med. Musik som är mer känd än själva operan. Och just om detta handlar Operaguiden idag. Skulle man till och med kunna kalla den här musiken för operahitsam?
Ja, det är ju det det är. Det är ju de som är hittarna. Resten har vi ju glömt.
Just det. Det här är Operaguiden, One Hit Wonder. Ja, varmt välkommen till ett lite annorlunda poddavsnitt av Operaguiden. Det du hörde nyss, det var ju ett pärlband av operahits då, som vi har bestämt att vi ska kalla det. Kanske mer kända än själva operan som de figurerar i. Med mig, Britta Svanholm-Magnett, för att dyka ner i självaste operagottepåsen, det är Sam Jakobsson, operaguru här på Sveriges Radio P2. Hej Sam!
Hej!
Och välkommen.
Ja, men tack så mycket.
Hur taggad är du på det här avsnittet?
Ja, men det ska bli roligt. Det är ju kul att få vara med och prata om många olika operor snarare än bara en.
Mm. Hur? Jag håller med dig. Jag är också taggad. När vi nu snart ska rada upp de här hitsen så finns det kanske en risk, har jag tänkt på, att det kan bli lite för mycket av det goda. Eller vad säger du?
Nej. Det tycker jag inte. Det är ju varierat och det är ju så man bygger upp sina operakonserter och hitparader, att man ser till att det inte blir tjatigt helt enkelt.
Mm.
Och det blir det inte, för det finns så mycket olika saker. Så att...
Olika dynamik och...
Ja, olika sättningar. Ibland är de fler som sjunger, ibland en. Ibland är det mycket orkester, ibland lite orkester. Mm. Ibland är det glatt, ibland är det sorgset. Så att det blir inte tjatigt.
Operahitsen som vi ska lyssna på idag, det är duetter, körpartier, arior... Och med den här gången på plats för att kort ge oss ramberättelsen kring de här olika hittarna. Det är Operaguidens ständige handlingsbeskrivare Per Feltzin. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Tack.
Och du ska alldeles strax få ge oss huvuddragen i den första operan som vi kastar oss in i den här gången, nämligen Georges Bizets Pärlfiskarna från 1863. Den utspelar sig på Ceylon, alltså nuvarande Sri Lanka, och operan, den fick en hygglig start får man ändå säga, med tanke på att Bizet var ung och relativt oetablerad när han skrev den här operan. Själv kallade han den för ett briljant fiasko. Han var inte alls nöjd. Mm, det kan man kanske ha i åtanke då. Kan det ha bidragit till att det är främst en duett som har blivit känd? Ha med dig den tanken och fundera på det när du lyssnar. Men vad handlar då Pärlfiskarna om? Varsågod, Per.
Jo, Bizets opera från det gamla Sri Lanka, alltså Ceylon, tar upp vänskapen mellan pärlfiskarna Surga och Nadir. De två vill avstå helt från kärlek för att de tidigare blivit ovänner när de förälskar sig i samma kvinna. Vänskapen är viktigare tills den nya prästinnan Leila visar sig vara deras stora kärlek från förr.
Tack så mycket Per, föredömligt kort och konstist. Ja, Sam. Vi håller oss i första akten av Pärlfiskarna, för det är där den här duetten sker ganska snart efter starten. Nadir och Surga sjunger tillsammans. De är väldigt överens där i starten, kan man väl säga.
Ja, nu ja.
Ja, men det är ju värsta bromansen här mellan Surga och Nadir.
Samklang är ju bara förnamnet på det här. Det är ju helt fantastiskt.
Eller hur? Men sen så går det då inte så bra, för de blir ovänner efter detta vackra.
Ja, precis. Och de har ju kommit överens om att de ska avstå från kärleken för att de är kära i samma kvinna och inte vill förlora sin vänskap. Men de håller sig inte till avtalet och ja, då går det som det går.
Mm. Och Nadir träffar Leila i smyg.
Ja, precis. Mm. Och Surga har också förstått att det är Leila det är frågan om. Och ja, så kommer känslorna i svang. Och sen blir det ju en väldigt konstig och de ska dödas för att de är kära i prästinnan och bla 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 och allt möjligt sånt där. Som ju inte är aktuellt idag.
Nej.
På något sätt, i alla fall inte i Sverige. Så att därför så känns ju historien lite konstig.
Mm. Precis. Och det är en väldigt viktig melodi det här, för den återkommer faktiskt flera gånger i operan och avslutar också hela operan.
Mm.
Det blir nästan lite hjärteknipande där, tycker jag, i slutet när Surga står kvar.
Ja, precis. Och med den melodin, med den vänskapen där. Men slutet när Surga står ensam och han låter då sin vän gå iväg med den kvinna som han älskar. Det är lite som Rosenkavaljeren och fältmarskalkinnan där. För hon inser ju att, ja men för 17, jag är dubbelt så gammal som min grabb, sjunger hon i Richard Strauss opera där. Det är klart att nu när han har träffat en tjej i sin egen ålder, att jag är ju gift, vad håller jag på med? Hon älskar ju honom och så mycket så att hon förstår att det gör ont nu, men det är ändå bra i det långa loppet. Och så är det nog här, tror jag, för Surga också. Han vet att det gör ont nu, men det är bra. Så att han kan leva vidare utan att han kräks på sig själv för att han har betett sig som ett kräk mot sin vän, om han nu skulle ha slagits för Leila och tagit den ifrån Nadir, tycker jag. Så här finns det ju en fantastisk poäng i slutet, tycker jag.
Mm. Och då återkommer musiken för att påminna kanske om den här vänskapen som någonstans är viktigare än egot. Jag tycker man kan sätta empati som överskrift över den här operan.
Ja, bli vuxen kan man säga också på ett annat sätt, tänker jag.
Mm, just det. Var i ligger storheten rent musikaliskt i den här duetten då?
Här är det ju verkligen samklang i det hela och det är ju fantastisk romantisk musik. Lite slarvigt kan man säga, det här är sån här operamusik som folk vill höra. Ja. Det är helt enkelt bara jättevackert och jättehärligt.
Det är det, men vi lämnar Pärlfiskarna där och duetten där ur och går vidare med ett berömt och ganska kort körparti ur en opera som visserligen spelas rätt ofta men som ändå alltid kommer att vara mest känd för 4 minuter i akt 3 där kören får lysa starkt. Det handlar om Fångarnas kör ur Giuseppe Verdis Nebukadnessar eller Nabucco från 1842. Italienska toner som tog Verdi in i musikhistorien som en av de främsta italienska operatonsättare. Eller den främste, om du frågar Per Feltzin, som är en riktig Verdi-älskare. Per, vad handlar operan om?
Jo, ja, den handlar om det hebreiska folkets fångenskap hos babylonierna och den ledaren då, Nebukadnessar, eller som man då ofta säger i operasammanhang, Nabucco. Han tar sig igenom en lång rad prövningar och blir triumfartat Först övermodig, vansinnig tillfrisknad och sen stort förlåtande. Allt medan hebreerna sjunger den här fångarnas kör vid Eufrats strand.
Precis så, tack. Okej, Sam, mot Babylonien då. Mm. Är du med?
Ja, absolut.
Och en ganska komplicerad opera med vacker musik i och för sig. Och det vackraste och mest gripande tycker jag är fångarnas kör. Hela början på texten lyder Va pensiero solali dorate, vilket betyder
Flyg min tanke på gyllene vingar.
Vad får du för känslor när du hör det här, Sam?
Ja, jag har lite svårt att få känslor just för den här kören i Nebukadnessar som det här är. För den här, den används ju av alla möjliga, från alla möjliga olika håll när man vill uttrycka någon känsla av att man vill göra sig fri från något, vare sig det är något som är reellt eller något som är inbillat. Så att den är sliten, tycker jag.
Storslagen men sliten.
Storslagen men sliten, och det är ju synd, för det är ju en fantastisk komposition, tycker jag. Om man lyssnar på själva musiken så är den ju mycket mer raffinerad än vad man först kan tro.
Jag har skrivit en kampsång i det lilla, för det är ju en utsatt grupp som vi möter här, hebreerna. Man får ju lite empati med dem, man känner med dem.
Ja, men absolut. Och det är därför den har vunnit sån anklang hos alla möjliga. Så där. Och det är ju också, om man tittar i texten, så längtar man ju efter moderjordens ljuvliga doft, som Herbert Sandberg skrev i sin översättning. Mm. Och det kan ju vara vilken människa som helst som längtar hem till en plats som helt enkelt inte går att nå för tillfället.
Ja, man kan tolka den vitt.
Man kan tolka den på alla möjliga sätt.
Universell melodi och text.
Ja, så det är ju inte bara frihet, utan det är ju också längtan. Och då har man ju två stora ord att haka upp sig på sig. Det är inte konstigt att det är så många som använder den.
Nej, men precis. Och den har ju också använts och används fortfarande i politiska sammanhang. Och det råder lite delade meningar om fångarnas kör är en politisk låt från början eller inte. Musikforskare har tidigare hävdat att den här sången är ett sätt för Verdi, som även blev politiker senare i livet, att uttrycka ståndpunkten att Italien skulle befrias från Österrike. Där har vi då friheten och längtan igen. Och han har sett som en förkämpe för den så kallade Risorgimento-rörelsen som ville ha ett enat Italien. Men på senare år så har det kommit fram nya forskare som inte alls håller med om det här, att det är bara ren operamusik. Verdi ville ingenting, hade inga baktankar. Och sen så svänger pendeln igen och nu är det någonstans i mitten, att man kanske inte riktigt vet hur det ligger till, helt enkelt. Men spelar det någon roll för musikens historia?
Att när det blir så mycket så får man ju då frigöra sig från det och få en egen relation till musiken, tänker jag. Och en egen relation till texten, om man nu vill det. Mm. Eller bara till musiken och bara njuta av den, så att säga.
Ja, hur det nu än är med den här saken så har det i olika politiska grupperingar förts diskussioner under åren om inte Italien borde ha Va pensiero som sin nationalsång. Så har det inte blivit. Dock så använder det populistiska högerytterpartiet Lega Va pensiero som sin officiella sång som sjungs på alla partimöten.
Det känns ju lite intressant, tycker jag, för sista raderna i texten är Snart skall Israel återleva i frid, och vad har det med Italien att göra?
Ja, det kan man ju fundera på.
Kan man undra på.
Ja. Sången har alltså blivit en symbol snarare än att man kanske lyssnar på texten.
Absolut, så är det ju.
När Verdi hade dött så var det faktiskt så att människor längs med hans begravningskortege på Milanos gator började spontant sjunga Fångarnas kör som en hyllning. Ja, det är fint. Vi rör oss raskt vidare här i Operaguiden om One Hit Wonders inom operavärlden. Och nu så ska vi göra ett nedslag i en opera som utspelar sig i lite mer närtid till skillnad från de andra operorna som vi pratar om idag. Sent 1800-tal är det vi ska till. Platsen är Indien. Operan heter Lakmé, kompositören Leo de Lib. Det är en opera komponerad 1883. Exotism var på modet bland de europeiska tonsättare och de Lib är inget undantag. Den här operan blev snabbt en framgång, men vad handlar den om, Per?
Jo, det är något av en förtida Madame Butterfly. Men istället för Japan så utspelar sig Lakmé i Indien, alltså där de Lib gestaltade inhemska folket och de hinduistiska braminerna i ett något mindre kolonialt ljus. Det handlar om den tragiska kärleken mellan den brittiske officeren Gerald och den braminske prästens dotter Lakmé.
Tack så mycket. Vi ska säga det på en gång, att det finns en väldigt berömd aria ur den här operan också, Sam.
Ja, det gör det. Den fantastiska klockarian.
Ja, men precis. Men på senare år tror jag nog ändå att det är blomsterduetten som har blivit kanske ännu mer populär faktiskt. Det kanske beror på vilken generation man tillhör också.
Ja, det kan det vara. Mm.
Blomsterduetten ur Lakmé, den har använts i reklamfilmer, i populärkulturella sammanhang, filmer och tv-serier alltså. Och har nog på så sätt fått en mycket större publik. Och det här är ju helt ljuvlig musik. Så man förstår ju varför den är så populär.
Absolut.
Ska vi lyssna?
Ja.
Vad är det som händer här, Sam?
Ja, det är så att braminen Nilakanta, som är Lakmés far, han är i staden för att förbereda en religiös högtid. Och då så åker hans dotter då, Lakmé, tillsammans med slavinnan Malika på floden för att leta efter den heliga blå lotusen.
Mm. Och därför så heter det arian förstås.
Blomsterduetten.
Ja, precis. Så det är alltså inte det tragiska kärleksparet som sjunger?
Nej, det är det inte alls. Det är en vänskap. Mm. Man känner ju här vilken vänskap Lakmé har med sin slavinna då. Mm. Det är ju något som är helt främmande för oss, men det är ju fint. Mm. Jag tänker att det är ju en tragisk historia här, och vi har kolonialmakten, vi har då indierna. Och prästinna och allt sånt här. Och det är väldigt dramatiskt mycket. Och så har då kompositören lagt in en sån här vilopunkt, tror jag. Mm. För att man ska kunna orka ta till sig allting helt enkelt. Det är nog det syftet som är här.
Tiden står ju nästan helt stilla.
Ja, det gör den verkligen. Ja. Och man känner återigen den här samklangen mellan de här två personerna i musiken verkligen.
Mm. Den är skriven för sopran och mezzosopran, då, en lite mörkare sopran. Mm. Vad får det för effekt på musiken?
Det mildrar ju lite, tänker jag. Man kan, sopraner, jag älskar sopraner också, men ibland kan det ju bli kanske lite vasst. Och skulle man ha två sopraner så skulle det ju få en helt annan karaktär. Här har man ju mycket mildare och mjukare ljudbild helt enkelt, på grund av att det är ett litet lägre röstomfång på den andra rösten.
Mm. Och så slingrar sig rösterna omkring varandra och det är ju väldigt effektfullt när man får sopranens tonkaskader på höga höjder.
Ja, han plockar in poängerna där verkligen.
Ja, visst. Och det här är ett jättepopulärt nummer att framföra på konserter när man har flera solister förstås då. Men det krävs en hel del för att kunna sjunga blomsterduetten och också ett stort samspel som du var inne på här med klanger och röster.
Det får inte vara två divor som vill vara den bästa.
Nej,
utan här får man ge upp sin ego och verkligen gå in tillsammans med den andra. Då blir det fantastiskt.
Blomsterduetten ur Leo Delibes Lakmé alltså. Ja, vi har hittills hållit oss hos 1800-tals kompositörer här i One Hit Wonder-podden, men nu är det dags att backa bandet lite ytterligare i Operaguiden. Och allt ljus ska skina på Georg Friedrich Händel. Han skrev massor av operor. Jag har inte räknat allihop, men jag vet att det är mer än 50 stycken. Så det är inte så konstigt att inte alla har blivit superkända när man har så många att välja bland. Och ibland så är det faktiskt bara enbart något nummer ur de långa, långa barockoperna som har överlevt tidens tand. Hans allra mest kända operaria, det måste väl ändå vara Lascia Kiopiankasam?
Ja, det tycker jag. Den har ju blivit känd långt utöver operakretsarna.
Ja, det blev också Händels genombrott, operan Rinaldo från 1711, som alltså Lascia Kiopianka kommer ur. Per, varsågod. Operahandlingen, tack.
Ja, det är en korsriddarhistoria i samband med erövringen av Jerusalem. Överbefälhavaren Rinaldo är förälskad i Almirena, men kärleken pausas till erövringen är klar. Och då kommer en muslimsk trollkvinna, Armida, in i berättelsen. Bortrövanden, förhäxningar och listiga räddningsförsök, det är det som präglar den här operan ända till slutet, som blir gott för kärleksparet.
Det blir det, tack Per. Och den här musiken, den har en väldigt intressant bakgrundshistoria. Händel själv, han var mycket nöjd med sin melodi.
Ja, absolut. Och den började sin historia redan 1704 då han skrev en opera som hette Almira, drottning av Kastilien. Och där så är det en parad i tredje akten där världsdelarna presenteras. Och när Asien presenteras, då spelas den här sarabanden. Sen kan man ju undra vad de där kastanjetterna har i Asien att göra.
Jag skulle just fråga det.
Men det kanske är pärlfiskarnas ostronskal, vem vet?
Ja, men det vet man inte. Men det hörs ju klart och tydligt här att det här är grunden till det som blir Lascia Kiopianka.
Ja, det är den melodin.
Mm, men vi får faktiskt vänta ytterligare lite till i musikhistorien.
Ja, det får vi göra. För 3 år senare så skrev han sitt oratorium Tidens och insiktens triumf, som i sig har en jättekomplicerad historia och finns i 2 versioner till, minst. Och där är det behaget, Il piacere, som har en aria i andra delen, och då är det en melodi som vi kanske känner till lite mer.
Ja visst, det här är ju toner vi känner igen.
Absolut.
Med en annan text.
Precis, och ytterligare 4 år senare så kommer det då en ny text och ett nytt sammanhang. Och då är operan Rinaldo, som vi har hört att det handlar om. Och det är lite intressant tycker jag, för att de sjunger ju låt mig begråta mitt grymma öde och låt mig längta efter frihet. Så här har vi återigen en operahit som har med frihet att göra.
Thank you. men där är den ju som vi känner igen den allra bäst. Men den är alltså använd då 2 gånger tidigare och Händel i hans produktion. Vad tyder det på?
Ja, jag är ju inte Händel, men jag tänker så här att eftersom han slog igenom med operan Rinaldo så kanske han kände att det här är ju faktiskt en väldigt bra melodi, och det är synd att de här verken som jag har gjort kanske inte har blivit så kända som jag hoppades på. Så, men jag tar det en gång till och hoppas att nu slår den igenom. Så skulle det kunna vara.
Det skulle det kunna.
Han kände redan liksom att nej, men det här, det är något, kanske kände något speciellt för just den här.
Ja,
så kan det vara.
Troligen. Ja. Och sen var det ju inte ovanligt bland kompositörer på den tiden att man faktiskt återanvände ganska mycket.
Nej, det förstås.
Nej.
Nej, det är ju nu idag när all musik finns som vi hör hur mycket de har lånat av sig själva och andra.
Ja, men eller hur? Vad är det i musiken då som gör att vi fastnar för den, tror du?
Ja, den är ju väldigt vanlig på begravningar här i Sverige i alla fall. Det är en lugn melodi, så den passar ju på begravningar. Den är stillsam. Men den är inte sorglig, utan den skänker snarare tröst.
Mm.
Den är ju fantastiskt vacker, men också lite neutral, vilket innebär att den är användbar till alla möjliga olika saker.
Mm. Och Lascia Chiopianga, vad betyder det?
Låt mig begråta mitt grymma öde och låt mig längta efter min frihet.
Mm.
Och det är klart, på begravningar så framförs den ju förstås oftast utan text överhuvudtaget.
Det gör den. Och om den har text i Sverige så är den skriven av Jan Arvid Hellström. Och när den då används inom kyrkan så brukar det låta så här.
En helt annan karaktär på texten,
ja,
så att säga. Men melodin är densamma och det är den vi tycker om.
Mm, det är det. Och melodin är också känd här i Sverige, inte minst genom Bo Widerbergs film Lust och fägringsstor från 1995. Det blev en riktig hit då på 90-talet, minns jag, som var 15 år gammal när den filmen kom. Att sitta i skuggan av ett träd handlar den sista One Hit Wonder om i den här podden. Händel, han är kompositören även här. Han var verkligen en hitmakare av rang.
Ja, absolut.
Ja. Operan det handlar om, det är Xerxes från 1738. Och Per, varsågod.
Ja, Xerxes utspelar sig i Persien 500 år före Kristi födelse, och den blandar kärlek, makt, krig och bröder som älskar samma kvinna. Men den unge persekungen Xerxes blidkas till slut och operan slutar med dubbelbröllop.
Hurra! Tack så mycket, Per. Ja, men Sam, den heter Ombra mai fu på italienska, den här arian som det är, även känd som Händels Largo.
Just det.
Och vi tar och lyssnar på den. Ja, här är det ju faktiskt så att hela operan startar med hitten.
Ja, så är det. Varför inte? Det vet man ju inte heller riktigt.
Nej, det är sant.
Vilken det är som blir hitten. Det är ju många grupper som har givit ut skivor och så ska de ha en hitsingel. Och sen så visar det att det är någon helt annan låt som blir känd istället. Så kan det ju vara.
Ja, men så kan det vara. Såklart. Och så var det på 1700-talet också, ja, uppenbarligen. Skuggarian kallas den här arian också.
Ja, precis. Han sitter ju i skuggan av en platan, helt enkelt. Och ett stort träd, och älskar skuggan som han får, för det är ju uppenbarligen varmt. Och det är ju lite spännande att tänka, för det här är ju också en väldigt känd begravningshit, om man nu får säga så, i Sverige. Och den har ju också samma kvaliteter som Lascia Chiopianga. Den är stillsam, men den är inte sorglig, och den skänker liksom lite tröst.
Just det. Ja, du Sam, nu har vi gått igenom 5 olika One Hit Wonders i operans värld. Men det finns ju förstås fler som vi inte har pratat om idag. Har du några exempel?
Ja, den här Omio Babino Caro.
Just det, Gianni Schicchi.
Gianni Schicchi, ja, Puccini till exempel.
Och så har vi ju Klockarian ur Lakmé som vi nämnde tidigare.
Just det.
Den skulle vi också kunna ha tagit med här. Jag tänker också Timmarnas dans ur La Gioconda och Ponchielli.
Ja, precis.
Ja, men det kanske går att göra en podd till om One Hit Wonders.
Ja, det gör det alldeles säkert.
Ja, det låter bra. Stort tack för att du var med här idag, Sam Jakobsson.
Tack.
Och också tack Per Fältsin för de föredömligt korta operasammandragen.
Tack.
Ja, Operaguiden finns i appen Sveriges Radio Play. Sök efter Operaguiden och följ podden där så missar du inte ett enda nytt avsnitt. Det finns massor av andra vanliga operaguider om en opera i taget att lyssna på där. Jag som heter Britta Svanholm-Magnett, jag säger tack för att du har lyssnat. Hej då!